Ja, då var det dags för morgonklubben. Må så vara att det är eftermiddag, men där får ni skylla på min VM-jetlag. Men kort så här i alla fall med mig Pontus Wernbloom och Alexander Axén. Ja, en hel del allsvensk fotboll att avhandla idag. Vad känner ni om omgången i helhet och helgen i helhet?
Vad roligt, det var roliga matcher. Det är roligt att allsvenskan är igång och det är roligt att se Pontus lite upprörd. Jag gillar det.
Ja, men han verkar lite småtjurig, eller?
Ja, herregud, vad spinslig han har varit nu när vi har satt igång här.
Nej, men först och främst vill jag bara säga, Makoto, att det är kul att du fyller in för övriga, att du är en sån som drar på det blåstället och krigar här uppe på redaktionen trots att det är semestrar. De som har varit här innan, de var ju först över USA och slet jättehårt i 4 veckor. Och då måste man ju såklart ta igen sig i 4 veckor också när man har tittat på fotboll. Nej, det är bara jag och Alex som går och räknar med på det här vi kallar för Sportbladet. Och du då, Makoto. Och omgången i sig, skönt att vi fick se... Eller skönt, ska vi inte säga. Eller så här, lite roligt. Så här, galna domslut. Fruktansvärt försvarsspel. Fortsatt från många av lagen. Och ja, allsvenskan. Det är skönt och att den är igång. Och slippa lite av det här tråkiga VM:et som håller på nu när alla går och spelar lika med varandra. För de vill ha en halvtimme längre att spela och inte ta så mycket risker. Så nej, jag gillar allsvenskan. Det är underbart att vi är igång.
Du menar, saknar du inte lite hydration breaks och sånt? Jag tycker, det är lite för lite pompa och ståt, va?
Det har de ju ändå.
Ja, det var
de håller på att skjuta och dricka. Men man kan väl för fan dricka under ett inkast eller på en hörna? Varför ska man dricka så jävla mycket? Vad är det för att haja någon? Det är vuxna människor. Inte fan springer jag och dricker en gång i halvtimme. Det är trams. Lägg av när jag spela.
Igår i Malmö var det ju drickapaus ju.
Ja, jag vet.
Varför? Det var 100 grader varmt där borta, känns det som. Så att,
ja, men om det är varmt så köper man ju det.
Ja, det var det jag menade. Alltså, det är 18 grader i USA, så ska de ha paus. Liksom.
Jo, men jag köper inte vid 30 grader heller. Spring och ta en klunk vatten, och det hinner ni ju.
Ja, jag ska vara helt ärlig och berätta en grej. När jag spelade i forward, i det gamla Superettan, det var 94, ni vet när det var så där jävla tokvarmt ju. Och vi hade en mittback från England som hette Neil Young. Hans brorsa var Luke Young. Neil Young då. Och han började prata med mig, så märkte han att jag svarade inte. Så han sprang ut i bänken och det är något fel med han där ute liksom. Och sen vet inte jag någonting för sen domare kommer och kramar om mig. Så här. Då är jag ute på stubben och dribblar med bollen och är ju helt uttorkad. Ambulans ner till lasarettet, vattendropp och grejer. Helt borta alltså.
Hade du tagit ett hemlöp då? Eller? Varför blev du så jävla trött?
Nej, men jag sprang aldrig på det. Så fel stod jag inte. Men det var så jävla varmt. Jag kommer ihåg att jag gick ut och skulle dricka vatten. Det var som att man drack te. Så då blev det att jag sket i det liksom. Nej, det var ju ett dropp på hela skiten. Alltså.
Ja, det är inte konstigt att det inte blev något av det.
Nej, det ska gudarna veta.
Frågan är, om de hade haft lite ordentliga vattenpauser, hade det blivit något av Blåvitts taktik borta på stadion mot Malmö här? Man vet inte, men vi går väl till den elefanten i rummet direkt, tänker jag. Malmö FF 4, IFK Göteborg 0. Det här var inte vad Stefan Billborn och änglarna och någon på västkusten behövde, även om det var precis vad MFF behövde. Då. Men vi börjar med det negativa, vi börjar med Blåvitt. Ja, Pontus, vad har man att säga om den här tillställningen?
Nej, en jättebra start på matchen, pressar högt, vinner mycket boll, skapar ett par riktigt heta målchanser där man måste ju mål på i alla fall en av dem om man ska få med sig någonting nere från Malmö, även ifall Malmö inte är kanske det Malmö vi såg för några år sedan, så är de ju tillräckligt bra för att straffa dig, vilket de också gör. Och direkt när de gör 1-0 så ser man ju att självförtroendet återigen då åker rätt ner i källaren. Man blir långa som de själva pratar om, men framförallt tycker jag att man sitter inte ihop någonstans. Alla spelar sin egen match, vill rädda sitt eget skinn, inte se dåliga ut, och då blir ju ofta resultatet precis som här att alla ser mycket sämre ut än vad man kanske egentligen är. Men de befinner sig på en sån plats nu mentalt att minsta motgång blir en katastrof för dem. Och jag tror ju inte att de är så här dåliga. Jag tror heller inte att de kanske var så bra som de var förra året, utan de är någonstans mitt emellan. Men just nu befinner man sig på en plats som jag har varit på den en gång i min karriär. Det var när jag kom hem där och vi var nära att åka ur. Och, nej, det är jobbigt alltså. Det är liksom allt, känns som att allt går emot den, och så blir det här att man mer går till sig själv, glömmer att hjälpa varandra, och möter man då ett lag som Malmö som är på väg upp och som får självförtroende det här, och då blir skillnaden tyvärr så här stor som det var i den här matchen. Och så lite då får man väl ändå berömma Malmö i det hela, som gör en jättebra match. Sen kör de lite rotation på slutet som om det vore en jävla träningsmatch. Kastar in lite unga killar som ska få minuter, så här så blir det ännu mer förnedrande. Så att Malmö är på en betydligt bättre plats än vad Blåvitt är just nu och är verkligen på väg upp.
När du kom hem då, det var så där jävla dåligt. Du har ju aldrig varit egentligen i något bottenlag i hela ditt liv ju.
Nej.
Vad skulle du säga var det svåra? För att alla förväntar sig också att du skulle göra någonting då. För att du, nu kommer du hem och du ska göra så vi blir topplag och sådär. Alltså, vad var det svåra i allt det här liksom?
Ja, man får ju också med sig att jag, absolut, folk kanske trodde det. Inte de jag spelar med tanke på vad de såg, vilket skick jag var i kanske. Det var nog mer pressen utifrån, men där man får börja tycker jag alltid, det är ju på träningsplan, och det är ju så jävla tråkigt att man säger så. Du måste ju få upp intensiteten där. Självförtroende kommer bara med segrar. Det spelar ingen roll hur de ser ut. Det är att 3 poäng, du kan andas, du kan släppa ner axlarna lite. Så de måste ju börja ute på träningsplan. Men det, jag vet inte, det känns som att de drivande spelarna... Eller de,
vilka är det?
För mig finns det kanske då 3 spelare. Jag håller mig ofta till centrallinjen, för det är den absolut viktigaste i fotboll. De snabba spelarna och de korkade spelarna spelar på kanterna. För mig är det Heinz nummer 1. Jag tycker att han håller en hög allsvensk nivå. Det har inte han gjort under hela året. Nu känns det som att han har börjat bli lite grinig, skyller från sig lite, håller inte i bollen på det sättet han har gjort innan, där han är grym, lugnar inte ner spelet. Alltså det börjar någonstans med honom. Sen Kruse, som jag också har hyllat i olika forum på alla sätt, vi tycker jag var helt fantastisk förra året, har liksom inte heller fått det att fungera. Spela sin egen match, får inte samarbetet med sina 8 eller sin 6 som det var i början att fungera heller. Och sen då en chef i backlinjen. Vi har ju trott att det ska vara August Erlingmark, och det försvarsspelet har ju inte fungerat. Vi har släppt in 28 mål, näst flest av alla. Bara ÖIS har släppt in mindre. Och det är inte bara på försvaret eller målvakt, utan det är helheten, det är hela laget. Men jag tycker väl att de spelarna måste börja gå i bräschen. Och då menar jag inte bara genom att skrika och hålla på träningen. Som är liksom med boll, visa mod. Alltså de har den skickligheten, tycker jag, att de ska kunna hålla i bollen när det behövs. Lugna ner det. Få de andra spelarna runt omkring, framförallt de unga spelarna, att känna någon form av trygghet. Nu, minsta misstag de gör blir hela laget straffade för, på grund av att de ledande spelarna liksom inte leder det här laget. Så det är väl där jag tycker att man måste börja, och det är jävla stor press att faktiskt sätta på dem. Å andra sidan så är det ju därför de är högst upp i hierarkin. Det är därför de tjänar mest pengar i laget och så vidare. Så att jag vill se mer ifrån de ledande spelarna i IFK Göteborg ifall det här ska vända. För att nu står ju tränarna och pratar om att vi har tränat grund och så vidare och så vidare. Det finns ju ingenting som ser ut som att de ens har tränat fotboll de senaste 2-3 veckorna just nu. Och det har ju att göra med att självförtroendet är så dåligt. Liksom.
Det var roligt när Jarlin sa, jag vägrar säga att det där är en målchans i 3-0-målet. När bollen kommer i djupled och han får springa och hålla i bollen till slut släpar sig Botheim in och gör målet. Och han bara tappar det liksom. Vad gör de där inne egentligen så?
Jag
var inte lika förtjust i Kruse förra året. Jag tyckte inte att han var så bra som alla sa. Jag säger också 11 förluster förra året. Det är mer än var tredje match man förlorar. Det tar inte bort att man kommer 4. Det är inte så jag menar. Men det är ändå 11 förluster. Vilket gör att det är inte så kontinuitet för mig ska vara, att man får stryk mer än var tredje match. Det för mig, det är inte tillräckligt bra. Du kommer 4, det går inte att ta bort som jag sa, men det är ändå för mycket förluster. 28 insläppta nu. Alltså man pratar om, vi går tillbaka till grunderna, vi ska spela lite lägre, ingenting hjälper ju liksom. Jag skulle säga nu att en 11 skulle jag forma, så spela den 11. Håll inte på och byt och greja och leta och sådär. Jag har varit i skiten förr, det vet ni som tränare, att jag har fått liksom tagit i verkligen på höstarna för att vi är nära att åka ut. Och sen hamnar vi 9 till slut. Det jag lärde mig i alla fall var att håll inte på att leta efter någonting, utan bestäm dig för någonting. För det är också så att När det är 5 mot 5 på träningen, kör högersidan mot vänstersidan. När det är possession 10 mot 10, kör A-lag mot B-lag. Alltså, det kan låta jättetråkigt för de som är B-lag och jättetråkigt för dem hit och dit. Men det finns inte utrymme nu för att hålla på och leta och byta och leta och känna. För vad blir utvärderingen? Hur det var mot AIK och sen nu hur det var mot Malmö. Vad blir utvärderingen? Det är massa olika spelare på massa olika platser som gör på massa olika sätt. Och att Roxon har varit dålig eller sådär under perioder och haft oflyt med sina beslut och sådär. Det är ingen tvekan om det. Men det är vi ju absolut inte bättre nu. Snarare.
Nej, nej, verkligen inte. Verkligen. Och du sätter fingret på något jävligt intressant där. För jag tycker, och jag tror att det är det de kommer att göra här nu. Det är bara att kolla på Jagne på väg bort direkt. Man mer eller mindre sållar ut 11, 12, 13, 14 spelare. De här litar vi på. Peka ut om det är ni som ska klara oss kvar här nu. Inte hålla på precis som du säger. Nu kastar man in en 16-åring i det här. En av våra absolut största talanger på väldigt länge. Och han får inte en ärlig chans om vi ska vara helt ärliga. Det är bättre att man i sådana fall slussar in honom sakta men säkert i matcher där man har ledning. Och när klubben mår lite bättre, man är på en säkra plats. Då kan man börja spela de här. Men välj ut din elva, precis som Alex säger. Det är så man måste göra. Det är ny elva som ska göra där. Match till match. Det är vi har förtroende för. Och sådana då som, vi ska inte säga som Jagnes, för jag vet för lite om situationen. Men det händer grejer på träning. Är på väg bort. De som tar energi och inte vill vara där. Ni behöver inte vara här. Försvinn då. Och så liksom försöker man att reda ut det här. För det är det enda det handlar om här nu. Visst, det har bara, inom citationstecken, gått 12 omgångar. Men det kan gå jävligt snabbt ut. För nu har man ett rätt bra schema samtidigt då. Så ska man ut i Europa. Vilket man kanske borde ge VO till istället. Och bara fokusera på allsvenskan, är min känsla just nu.
Har du sett de sista 7 matcherna som Blåvitt har i programmet?
Nej, men jag har sett dem. Jag förstår ju att de blir tuffa med tanke på hur fortsättningen här ser ut nästkommande 7 matcher och 8 matcher, eftersom att det var så lätt. Då, så att
mardröm, alltså de 7 sista. Mardröm. Men en sak slog mig igår då. Du vet, det är halvtid, det ligger under med 3-0. Du har börjat bra, men det är 3-0 och så. Och så blir han intervjuad av Åke Unger. Det var på Skalva. Och de pratar om att vi måste hålla i boll. Den brinner i bollen och sånt. Du vet, jag får sånt flipp alltså, där uppe när jag står ibland. Alltså. Vad är det du inte förstår? Ni har släppt in 3 mål hur dåligt som helst. Och ni pratar om att ha bollen. Du måste börja prata om rätt saker. Och det är det här jag tror varför IFK Göteborgs försvarsspel inte blir bättre. För man pratar inte om det. Utan man pratar om med bollen och rörelse. Och vi måste visa. Man pratar inte om rätt saker. Nollan måste in nu. Det får se ut hur fan som helst. Nollan måste in. Punkt. Där måste man börja. Och sen får man liksom jobba vidare med sitt spel och sina, allting det där. Men i det här läget, att det står en spelare och tycker att det brinner lite för mycket i bollen. Släppte in 3 pissmål liksom. Ja. Vad är det för någonting? Vad är fokuset på det här liksom?
Men frågan man måste ställa sig då, och som många redan har gjort och som redan vissa ledande spelare också ändå har tagit parti i på något sätt efter det, är ju, är Stefan Billborn rätt man att leda det här laget i resten av säsongen? Alltså, Heinz var ju tydlig att de tror på det här fortfarande, de har fullt förtroende på det, men det har ju alla tränare fram tills de inte har det längre.
Jo, men vad ska han säga då? Han har ju tagit honom lite överallt, så det är klart det är som en styrfarsa för honom, så det är klart att fråga Heinz är väl väldigt fel gubba fråga. Sen kommer inte någon gå ut och kasta tränaren under bussen. Ett, man håller sig själv närmast, vad händer om du gör det? Ja, då spelar du givetvis inte mer, det är dåligt för din karriär. Så det gör man ju inte på det sättet, så jag tycker att däremot den frågan man kanske behöver ställa sig, okej, finns det någon där ute som skulle kunna göra det bättre än vad Billborn och Björklund gör? Ja, det finns det säkert. Vågar man chansa på det om det inte finns några erfarenheter? Nu gick Kim och Tolle skilda vägar till både Värnamo och Sandviken, vilket är ett haveri i sig, kan jag tycka.
Hade det inte varit perfekt?
För mig är det hade det varit en superlösning om du då ska ersätta Billborn. För återigen, det här säger man, du kan ju inte sparka 23 spelare. Spelarna är exakt lika ansvariga för det här som tränarna, även om de då såklart är ytterst ansvariga. Så jag vet inte, vem är bättre? Vem kan komma in där? Interimlösningen är jag inte alls sugen på att man ska gå in med. Visst, man kan få lite effekt på det, men det kan slå helt fel också. Så att, har jag förtroende för dem och sättet det har sett ut? Nej, det har jag väl inte. Men då hade jag velat ha någon på plats som jag känner har erfarenhet och sådär. Inte någon nytt. Jävla, jag vill inte höra något processsnack eller någonting just nu, utan det här behövs räddas och det behöver folk nog inse där uppe på KG rätt så snart. De kommer säga, men det är mycket fotboll kvar att spela. Ja, absolut, men precis som Alex säger, har ni sett de sista 7 matcherna? Börjar inte det här vända rätt så snart så kommer snaran att dras åt, och då är det inte roligt att spela mot de topplagen i slutet när de går för eventuella Europaplatser och så vidare.
Vad heter det? Det var lite roligt igår. Jag var ju i Malmö och så träffade jag en gammal ledare, kan man säga. Och så sa jag att utifrån känns det som, nu har ni äntligen fått en tränare som fattar vad det handlar om. Han log bara, han sa ingenting, men jag såg ju på hela handen att det är slut på de här jävla videomötena i 8 timmar och sitta och prata om gårdagens träning och processer och vinklar och allt helvete. Nu är det fotboll som gäller. Och titta nu hur snabbt de kunde göra. De i och för sig hade väl, vad sa han, 7-8 dagar från förra matchen till den här matchen. Men titta hur snabbt han fick in 4-3-tänket med breda yttrar. Med, när man spelar på ena sidan, puff, över till andra, full fart in, fullt med folk, innelöpare. Inte ner med någon jävla Rosengren ner i mitt emellan mittbackar och kladda och hålla på. Utan gör det bara enkelt, typ så. På så kort tid hade de kommit fram till jättemycket. Och det är ju för att en erfaren tränare. Och jag har inga liksom, problem. Man kan vara erfarenhet på olika sätt. Och man kan vara lovande och man kan vara hit och dit. Men jag har sagt det 1000 gånger, Pontus. Om du ska operera din fot, vill du göra det av hans 60-åriga gubben eller han som är 19? Alltså,
det är ju faktiskt bara i Sverige erfarenhet ses. Eller framförallt inom allsvenskan får vi väl ändå säga. Även nere i systemen där det är liksom nästan, alltså ligger det i fatet. Mm. Bara för att du har gjort ett dåligt jobb. Men så här, du har ju också, man glömmer ju av allt bra folk ofta har gjort också. Så det är så enkelt att fastna. Tränaren får ju alltid sparken. Till och med, Det var bara Sir Alex som inte fick det mer eller mindre. Men om ni förstår vad jag menar. Det
finns ju en anledning till att de har hunnit få erfarenhet.
Ja, och jag tycker att jag behöver ta in en gammal gubbe eller sådär. Men jag vill ha någon som... som vet hur det är att hantera en storklubb i sådana fall. Ifall det skulle vara så att man går skilda vägar. Då behöver du ha någon som kan det där. Som vet hur man agerar när det blåser snålt. Hur reagerar spelarna? Hur får jag dem att lyfta sig trots att det är en... Hur får man dem att garva lite när de kommer upp på KG? När det är som mest pressat. Alltså det är ju det som du måste ha istället för då... ha spelare som hela tiden har taggarna utåt och spelar sina egna matcher och försöker klara sig själva. För att... det är ingen som kommer klara sig ifall Blåvitt åker ur. Det kommer vara en katastrof för alla inblandade.
Ja, och sen är det också så att alla ungar idag, de googlar ju så fort en tränare kommer in. Så vad den här tränaren gjort, det är ju mycket viktigare än vad man tror. Om man skulle säga, svinbra i Åtvidaberg. Kommit två år i rad i Åtvidaberg typ. Alltså det biter inte på de här spelarna. Det biter inte på de utländska spelarna och sånt. Utan det måste komma in en med riktig kraft om man ska byta. Men jag tänker så här, Pontus. Vi ska inte gå dit än, men jag gör det ändå. Mardröm på fredag. Mardröm.
Ja, mot ett BP som är rörligt och spelar med en intensitet och inte har någon press på sig. Och vet, visst, nu kommer de från en förlust mot Sirius, men det är ingen som bryr sig om det. Det är klart att den matchen bara ska vinnas, och precis som du säger. Men det är självförtroendet återigen som de sitter inne med gubbarna där uppe. Är en mardröm. Jag håller med dig. Jag bävar inför den matchen. Jag hoppas, precis som du säger, man börjar rätt ände. Håller nollan. Hoppas få in en boll på en hörna som man inte har fått än i år. Till exempel. Och bara ta 3 poäng. För då kan det faktiskt vända. Men en förlust där, eller ett oavgjort där, är en fullständig katastrof för kamratföreningen.
Om man säger så här då, innan du går vidare... jag skulle vilja som tränare att någon kommer och sa till mig så här. Vet du vad, Alec? Om ni inte slår BP på fredag, då är det slut. Jag skulle vilja få den ärliga chansen. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att det liksom...
ultimatumet.
Så är det. Du måste vinna. Då kan jag coacha, förbereda, fatta att nu måste jag ta ett resultat. Då kommer jag, förstå mig rätt nu, vara mycket kortsiktigare. Men det är precis det som behövs. Då spelar jag inte en 16-åring. Jag spelar inte att jag letar efter någonting, utan jag kommer fatta så här. Vinner inte jag nu, det är slut. Alltså måste jag spela vad jag tror erfarenhet. En enkel fotboll, jobba hårt som fan, gnugga på defensiven och alltså såna här saker. Och så liksom har jag ändå fått chansen. Så blir det förlust då. Då är det som det. Istället för att den kommer smygande ändå, om ni fattar vad jag menar. Liksom. Mm.
Nej, det blir onekligen intressant att se vad Blåvitt ska hitta på där mot BP, och de har ju fått en Göteborgskollega som närmar sig nerifrån. För vi kan väl ta oss till en annan del av Göteborg, eller på att säga, där det var målrikt mellan Örgryte och BK Häcken. BK Häcken, de läcker som ett såll, kan vi väl konstatera.
Nej, men jag var tidigare här och kollade Bogotia Cup, och det påminner faktiskt om en sån match. Där det bara är fokus på ett mål, och det är där man ska stoppa i bollen, och man glömmer helt av sitt eget. I ÖIS fall kan vi förstå det. I Häckens fall blir jag blir fan mörkrädd när jag ser ett lag som är någonstans är med och tampas om guldet, i alla fall inför sommaruppehållet, se ut så här i försvarsspelet. Det är bland det jävligaste jag har sett åt båda hållen i den här matchen. Det är så mycket individuella misstag och misstag som lag som leder fram till mål. Och skulle de spelat att de hade spelat en 90-minuters match idag, det hade nog slutat 2019 eller något sådär, tror jag. För det där skulle aldrig sluta, för det var bland det jävligaste man har sett i försvarsväg.
Ja, men hur borde vi vara liksom, tycka att det är konstigt egentligen om vi tittar på vårt landslag?
Nej, men jag säger alltså så här, det kan ju vara rätt roligt att titta på. Jag som neutral åskådare kan ju tycka, fan vad skönt, här utbyts det chansen.
Om du måste välja
ÖIS eller Häcken. Nej, men är det inte i mitt eget lag?
Om du måste välja ÖIS eller Häcken.
Vad tänker du?
Vilka du håller på?
Jaha, vilket lag? Ja, jag vet inte. Vad är det för jävla fråga? Jag håller väl inte på något av dem.
Ja, men du måste välja något av dem.
Nej, men då kan jag hoppas att ÖIS håller sig kvar. Så mycket kan jag väl säga. Ja. Mm. Jag har själv två barn som spelar försvarsspelare, som jag bara försöker lära att bara ni kommer lära er att spela försvar, då kan ni gå hur långt ni vill. Mm. För att det är ingen som kan det längre. Nej. De kan inte bli allsvenskan. De vet hur man passar upp bollen eller dribblar av en anfallare och tar fart, men de kan... De vet ingenting, och det gäller, och så här, nu är vi på Blåvitt här innan. Det är ju flera lag som ser för jävliga ut där bak. Bara det att de har supportkasten framåt, likt Häcken och ÖIS i det här fallet då, att de har folk som gör mål framåt. Men det är så dåligt, och du pratar om landslaget också, Alex. Det har varit det stora frågetecknet där i flera år. Hur fan försvarar vi? Men det har ju också att göra med akademierna. Vilka spelare är det som blir dyra, som du säljer, som kan rädda klubben? Det är anfallsspelarna. Så då prioriterar man det redan från tidig ålder, en mot en framåt. Hur gör vi mål? Och det här, hur spelar vi upp bollen från våra målvakt? Målvakten är magisk med fötterna, men har inga armar. Du vet? Och så blir det ju så här då. Det blir ju liksom någonstans i förlängningen, så blir det ju så svensk fotboll ser ut. Men det är en mycket större fråga. Och det är klart att det är kanske där vi ska vara också i hierarkin. Vi bara ska sälja klubbar till Europa och inte närma oss dem överhuvudtaget, och inte ha någon chans mot dem när vi möter dem.
Alltså jag hade jättegärna fastnat i den här liksom existentiella diskussionen kring svensk fotbollstalangutveckling och annat, för det var väldigt intressant, men det var inte riktigt där jag trodde vi skulle hamna från att jag tog oss till Göteborgsderby. Det var lite för mycket annan allsvensk fotboll att avhandla.
Ja, men där har du i väldigt många skickliga spelare får vi. Otroligt skickliga spelare, en mot en, hitta lösningar och sådär, men försvarsspelet blir lidande, och i den här matchen är det väldigt tydligt att båda lagen inte vet eller kan försvara sitt eget mål, utan går ju på exakt allting. Det är alldeles för lätt att hitta in i dem och tappa boll på ställen som man för 10-15 år sedan hade blivit nackad för, avskedad, fått spela i två divisioner nedför. Nu får man en klapp på axeln och du gör det bättre nästa gång. Det är ju det här vi uppmuntrar, och det är klart du ska få ju misstag och så vidare. Så funkar det ju inte längre, men kanske borde gå tillbaka lite till det om man faktiskt vill bli framgångsrika.
Ja. Men kan jag säga så här i alla fall, att firma Dyrestam Stiffer, de satt ju inte och grät över sitt eget försvarsspel i omklädningsrummet efter matchen. De var ju glada för att ÖIS då tar 3 poäng, kommer tillbaka, och en Noah Kristoffersson som ser ut som han ska igen och gör 2 mål framåt, och framförallt den här segern som ändå på något sätt ger ett hopp för Örgryte om att det kanske ändå går att rädda ett kontrakt den här säsongen. Om vi
ignorerar spela dina bästa spelare. Spela de där 2 forwards, lägg Sanna bakom, se till de andra 7. Vet ni vad? Ni bara krigar, sen slår ni bara upp bollen till dem där. Vad är problemet?
Jag förstår inte varför ni inte har spelat.
Systemet kan inte vara viktigare än spelarna. Jag fattar inte.
Jag pratade faktiskt med Holmberg i vintras. Jag var uppe på ÖIS-gården och grabben spelade, så stod vi och tjötade lite, och han sa det var ju liksom innan, eller när de hade gått upp och liksom ansett, men vi har ju ett sätt, vi kan ju inte, och jag förstår ju det liksom, att man har sin filosofi. Brorsan gjorde ju samma sak med Gais, liksom att det är så här vi spelar. Och det är det som liksom vi har nött här i flera år nu. Och att man inte bara överger den. Jag vet, jag förstår ju vad du säger. Men i ÖIS fall kan jag väl ändå någonstans förstå att man kanske inte kan göra så mycket mer med tanke på de medel och sådär man har. Är det värt det att börja dunka långt och så? Ja, om det skulle garantera att man blir kvar, absolut. Men jag vet inte, jag är inte med det där helt och hållet ändå. Alltså på att de verkligen bara ska överge allting de har byggt upp här nu för att hålla sig kvar. Eller,
ja, men det kan ju inte vara, Pontus, att det är viktigare att spela sitt spel. Vi ger inte upp och så kan man ut med huvudet före. För de har 8-1 mot Hammarby och grejer. Men vi kör vårt system. När man har bra spelare, varför ska en av de här två som är så där bra på två i forward, som skulle gå in i många andra lag, varför ska en av dem sitta på bänken för mitt system gör så? Jag fattar inte.
Nej, jag vet inte. Det är också en stor fråga såklart. Sen tycker jag väl att den här matchen, det är klart att ÖIS är överlycklig över de 3 poängen, men nu kommer de ju inte möta Häcken varje vecka som bjuder på det här, utan nu kommer de ju möta lag som försvarar, och då blir det ju genast lite svårare. Men återigen tillbaka till självförtroendet då, nu får de ju en liten boost i alla fall som de verkligen behöver i det här skedet och kan förhoppningsvis då blåsa liv i den här säsongen, för den här 3:an gör ju otroligt mycket med tanke på vad, ja, den formsvackan de kommer ifrån.
Med det sagt så tar vi oss till Listerlandet, tänker jag, där AIK ändå får konstateras har inlett sommarsäsongen väldigt väl. Andra raka seger här, trots då spelmässig dominans från Mjällby, men ja, AIK börjar närma sig ändå de där Europaplatserna där uppe.
Jag jobbar ju på den där matchen och jag har jävla nackspärr ett tag, för man satt ju bara och tittat ett håll och det var ju 3,84 i XG och de bara mosa och varenda hörna var avslut och så här. Och jag satt och tänkte så här, de hade marginalerna mot IFK Göteborg, för när liksom Blåvitt hade några chanser som strök mållinjen eller tog i ribban eller något missat halvfri läge och sådär, så tänkte jag, kan det sitta i en match till verkligen? Och första halvlek tycker jag ändå att den är ganska jämn. Det gör AIK ganska bra, även om Mjällby har öppet mål och skjuter i ribban när Nordfeldt ska vara lite läcker där borta och sådär. Men liksom, den är ganska jämn ändå. Så jag tänker, nu ska vi se andra halvlek vad som händer. Vi pratade mycket om att Mjällby måste börja spela djupled. Det går inte att hålla på som de gör hela tiden. Och så börjar de skicka lite längre bollar direkt och bara trycker ner AIK. Det är fasta, det är inkast, det är målchanser. Nej, det var ju liksom, man satt ju bara och väntade på, herregud, när kommer det här? Och sen är det en chans när Nordfeldt hämtar ju den nästan inne i målet och ut den liksom, en otrolig räddning. Chongwai tar bollen, springer förbi 3, skickar upp till mitten, springer i full fart, snett in, mål 1-0. Och jag bara tänkte, fotboll alltså, vi kan hålla på och rita pilar och vi kan prata statistik och vi kan göra allting. Det här är fotboll. Det är så här det händer liksom. Och jag tänkte så här, det här betyder ju kanske att AIK kan få ett kryss då, för att Mjällby kan ju inte sluta spela. Och fortsätter ju bara bomba på och bomba på. Helt plötsligt, kontring igen. Då ser man någon kommer krypande på alla 4 på halva plan från Mjällby. Jag fattar ingenting. Vad han gjorde, springer bara rakt förbi, passar i djupet, 2-0. Helt galet alltså. Ändå kände jag så här, det här är inte slut alltså. Det här är inte slut. Och så kommer 2-1 på den här hörnan efter spelet. Och då känner man ju så här, vad är det kvar nu? 4-5 minuter visar de skylten och jag tänkte bara, det här kan aldrig hålla. Men de är inne i det här tvärtom nu. De har marginalerna på sin sida. De jobbar stenhårt. Alltså spelarna bara gnuggar och fightas och grejar. Ja, det är imponerande att de har fått 6 poäng på de här 2 matcherna. 2 jättesvåra matcher ska man ju veta på bortaplan i det här läget. Och nu är precis kanske folk vill komma till AIK. Alltså utav de spelarna man har tittat på. Köpte de en mittback idag som är 30 år som jag tror är jättebra. De behöver en riktig mittback. Men det är också så att hade de förlorat de här 2 och varit där nere i skiten, då är det inte så att det är kö liksom, att ja, men AIK verkar kul typ. Utan det här kan nog vara positivt för dem.
Sen tycker jag att AIK får ge beröm till coach där som har fått. De spelar ändå med en otrolig intensitet. Även om du säger de blir tillbakatryckta, men de offrar ju fan liv och lem i varenda jävla situation. Alltså Ajari, han springer ju mer än brorsan liksom. Alltså ja. Han är ju överallt och ingenstans. Och sliter och kämpar. Och så kommer din avbytare som avgör matcher. Eskil Ed spelar till vänster. och är liksom felfri, är helt fantastisk i allting han gör, alltså styr undan det mycket som här. Jag tycker att liksom kollektivet där ser ut att ha fått sig, ja, dels då efter blåvitt matchen men under hela året ändå, för att om man ser dem på pappret så är de ju inte mycket starkare än många av bottenlagen, om vi ska vara helt ärliga. Mittenlag, men som lag just nu så spelar de en otrolig intensitet och med lojalitet mot varandra som jag tycker man får lägga på tränaren som har fått ihop det där och vågat satsa på det och har ju extremt mycket skador också på det. Så det är, nej, det är imponerande. Visst, de förtjänar inte att vinna mot Mjällby, men när det står noll och man ändå lyckas och hålla den där nollan intakt, då är man ju en kontring ifrån att avgöra matchen, vilket de också gör.
Och det här är ju ändå en tränare som på något sätt haft ambitionen att ha ett mycket mer liksom spelande, bollinnehavstrillande.
Ja, men det gör du inte nere mot Mjällby som är regerande mästare. Men där det, får man lägga sig platt, exakt, vilket jag tycker att de gör.
Ja, och det är det, precis. Och det är det med det som jag tycker ändå liksom är en styrka för tränare, att de visar att de kan ju hantera alla möjliga typer av matcher på ett sätt som är väldigt lovande inför fortsättningen.
Ja, hemma i Stockholm är det ju en sak. Då ska man ju spela den fotbollen. Sen får man ju vara så pass ödmjuk när du åker till Göteborg, när du åker till Malmö, när du åker till Mjällby. Ja, men då kan inte du vara spelförande. Då är det en annan giv.
Exakt.
Då får man vara smart. Jag tycker att det har de gjort jävligt bra här nu på slutet. Och liksom respekterat det och spelat matcher på det sätt som den är tänkt. Och liksom gjort det i helhjärtat. Så verkligen stort beröm till honom att han... att han har insett det och fått spelarna att tro på det framförallt. Mm.
Med det sagt tar vi oss till huvudstaden där Henrik Rydström hade hemma premiär för Hammarby. Givetvis mötte han Kalmar, det brukar han göra när det vankas premiär i någon klubb han tränar. Och han fick med sig en 2-0-seger även om han avslutade den här matchen väldigt ilsket. Jag var ju själv på plats där och det stora snackisen efter var ju faktumet att Henrik Rydström var väldigt missnöjd med hur Hammarby agerade efter de hade satt 2-0 och hur de då bjöd tillbaka Kalmar in i matchen. Sen var ju inte Kalmar särskilt farliga ändå, den här matchen kändes ju klappad och klar oavsett. Men ja, förstår ni Rydströms ilska över hur Hammarby agerade vid 2-0? Eller känns det att det var lite spel för gallerier, om du förstår menar?
Alex, du får berätta det här för mig. För jag har ju en liten take på. Alltså så här, när du är ett lag som ligger i den, alltså i övre skiktet i med och krigar om guld. Så som tränare då fokuserar man ju ofta på det man kan bli bättre på. Typ så här i Blåvitt, om vi bara ska gå tillbaka. Då fokuserar man på det som har varit bra, även när man förlorar med 4-0, om du förstår vad jag menar. Försöker man lyfta det för att bygga självförtroende. Här försöker inte han ta ner dem på jorden. Men så här, vi vinner med 2-0, men det här är inte tillräckligt bra, för det kommer inte vi göra nästa match om den spelas om eller mot ett bättre lag och sådär. Visst är det så när man är tränare?
Så är det ju, absolut. Men sen gillar ju han att det ska handla om han, att de är helt överlägsna. Och nu handlar den här matchen om han i alla fall, så att det vart ju jättebra. Men grejen är ju att du har helt rätt i det, att man visar kravställan och sådär, typ, alltså att det inte är okej och så. Och då har väl någon spelare så mycket ut och sa att jag har inte sett någon tränare så arg sen Kim Hellberg och sådär. Så att de är ju facit de där två. Så är det ju. Men jag håller med dig Pontus, för att det är lätt att man, om man bara tänker så här 2-0, vi behövde inte ens ta i. Det är då, alltså för Hammarby har satt sig en situation nu så länge Sirius håller på som de gör och att det kommer folk bakifrån och sånt. De kan inte slarva bort ett kryss eller någonting mot något mittemellanlag nu. De måste vara på tå, de måste vinna de här matcherna för att ge sig själva chansen. Och då kan jag köpa liksom att man är lite aggressiv sådär, men det här var ju som vanligt ju. Nu är det ingen som pratar om hur bra Hammarby var eller 2-0 mot Kalmar, utan nu pratar man om att han var lite arg efteråt. Alltså... Alltså att jag...
Jo, men så är det ju inte bara... Nu måste jag ta lite jävlets advokat. Alltså kolla bara på VM till exempel. Det enda folk pratar om efter Norge-Englands matchen är att Tuchel är helt tokig på att England var skitdåliga, vilket de också var. Men det är klart, det är ju det fokuset det blir. Alltså med tanke på tränarnas roll numera. Nu står de ju så otroligt mycket i fokus hela tiden.
Men en stor skillnad där var ju att där var ju hela grejen att spelarna, eller ja, Jude Bellingham inte ens höll med tränaren och du hittade en schism där. Här har du ju alla spelare som ändå bara, jo han har helt rätt i att vara arg. Monte Majed sa ju det här, jag blev glad att se honom arg.
Jag har ingen Jude Bellingham där heller, även om Besara kanske är det närmsta vi har.
Nej, Besara är det närmsta vi har Jude Bellingham i allsvenskan.
Ja, fotbollsmässigt kanske inte så Mässigt nej, där har vi ingen kanske.
Men skillnaden på VM och allsvenskan är ju att VM handlar om att gå vidare bara. Så jag fattar ju Bellingen där. Han skiter där. Han har gjort 2 mål, de är i semifinal. Han bryr sig inte om det såg för jävligt ut. Det handlar inte om det. I serien är det något annat liksom. Då ska man ändå bygga någonting där folk inte ska sluta kämpa när man leder med 2-0 för att det känns bra. Att man inte ska liksom släppa det minsta lilla för 2-1 för Kalmar helt plötsligt kan ju att de får en fast situation och så blir 2-2 och att man kommer ångra sig resten av sitt liv för att man förlorar på de där 2 poängerna sen och så. Jag köper ju att han har ju helt rätt i de där grejerna, men att han går ut och säger att jag letar rubriker, jag menar, kasta inte bergskedjor i glashus alltså.
Fan vad ni två håller på, det är nästan ett program att ni måste prata ut här nu en timme eller något sånt där framöver.
Nej, det hade varit underhållande. Jag tror ni tycker om honom lite egentligen. Ja.
Jag har sagt att det är en jättebra tränare. Han är på allting topp. Så det är liksom bara att folk håller på och ska hetsa igång allting. Så. Men jag är inte med i sekten och jag läser av det där på ett annat sätt än vad andra gör. Det är väl det som stör han lite.
Vi kan väl också nämna att någon som väl ändå är en som ska säga lite vad som helst efter matcher och sånt men inte sa någonting här nu senast, det är ju att han inte spelade, det var ju Nikola Vasic, men han är ju på väg bort. Guys pratas det om för Vasic. Tror vi att det är en bra flytt för alla parter? Eller, jag känner väl att det kan potentiellt vara.
Topp namn för Guys. Verkligen smart värvat att ta dem ju. Andra spelare de tar från Hammarby nu, i och med att de tog Kolander också. De skulle vilja ha haft Johansson Källas också, men han vill ju inte Hammarby släppa. Men hans kontrakt går väl ut här när som helst, så att, det är inte omöjligt att han också hamnar i Gais då. Supersmart värvning, alltså verkligen alltså. Solter behöver ju någon till bakom där. De spelarna som finns i Gais nu som spelar andra fiol är inte nära. De byter inte in någon av dem igår utan sätter in Jonas Lindberg istället. Säger väl allting egentligen om vilket förtroende man har för dem då. Så att det är superbra om Gais kan fixa in det här. Han är 34 år, han var korsbandsskadad, bla bla bla. Men han älskar fotboll och nu har han gjort sitt skit i Hammarby som var hans dröm och sådär. Nu kommer han kunna leverera på ett superbra sätt i Gais, helt utan tvekan. Så att smart om Gais har värvat honom.
Han fick ju sitt hattrick i Bayern, det riktigt så. Så var han klar, hattrick mot Öjvind.
Tror ni att de här uttalanden, det här som skrevs på Instagram och så vidare i samband med att Kalle Karlsson fick gå, har någonting att göra med att han kanske blir såld till Gais, att Hammarby inte ville ha kvar honom?
De vill inte ta honom från början, för de här KPI:erna stod ju helt fel håll och de fick ju panik att värva in en 33-årig korsbandsskadad med allt vad Hammarby står för, så att det var absolut inte så att de var nöjda med det, men Kim Hellberg ville verkligen ha honom. Så när det kom in en ny tränare så då var det liksom på minus direkt eftersom det inte följer de här sakerna man har kommit överens om. Så att, jag tror liksom de som håller på med de här KPI och grejer, de jublar i Hammarby typ så. Henrik Rysen kan mycket väl leva utan honom med tanke på vilka spelare de har och han kanske tänker på något annat sätt. Så att det blev liksom självklart på något sätt att han skulle gå vidare. Han fick sina minuter i Hammarby nu och liksom göra de här 3 målen och stå inför deras klack och så skrika. Han kan liksom, det man får ge han där. Men han var ju lite korkad så mycket ut och sa sådär att han bara kan spela i Bayern och sånt. För det gjorde ju att IFK Göteborg som hade behövt honom, AIK som hade behövt honom, var många lag som skulle, jag tror, hade vilja buda på honom, absolut. Gjorde att han diskade sig därifrån och då blir det något lite mindre, fast fortfarande ett väldigt bra lag som tar honom. Så det här är perfekt för alla tre.
Mm. Alltså han kommer ju få spela i Europa nu också ändå, trots allt. Så det finns väl bara positivt kan jag känna för alla involverade. Tiden börjar rinna lite ifrån oss. Vi kan väl konstatera att just Gais vi nämnde ändå besegrar Elfsborg med 1-0 här under gårdagen. Vi kan konstatera på sedvanligt manér att Sirius åker till Bromma och vinner med 2-1 ändå och fortsätter att trumma på här i toppen. Jag vet inte, är du lika orolig fortfarande för Sirius, Pontus, som du var för, vad blir det, 3 dagar sedan?
Nej, vi kom väl överens om att vi inte skulle vara det ifall de gick och vann den här.
Ja, då kan vi stryka där. Och då...
ja, nej, så nu, nej, inte alls faktiskt. Det såg väl bra ut och skapade ju tillräckligt med målchanser för att vinna med någon boll till kanske. Så nej, starkt att studsa tillbaka. på det sättet som man gör. Och det är väl någonstans härifrån i sådana fall man kan peka på att här blev de mästare, tror jag, framöver. Hade de förlorat den här matchen, då hade det kunnat bli tungt. Nu tror jag istället att man redan idag har glömt matchen som var innan faktiskt mot Mjällby.
Blundade Bjerkebo när han sköt?
Ja, definitivt. Det är ingen ren träff han får på den. Sen så sitter den ju på det sättet som den gör när folk är inne i det klassiska stimmet. Så att, ja, nej, ett otroligt mål. Och han är ju inne i den där zonen nu. Så att allting han gör blir till guld. Så att det är bara att njuta av det medan han är inne i den. Liksom.
Vad hette han i Blåvitt som gjorde en sån här... Maradona spark kallar jag, fast det är någonting annat.
Ja, Rabonan. Andres Vasquez. Ja, ja. Sen gick han utomlands, sen såg man inte honom med.
Var du med på den matchen eller?
Han satt på bänken i den matchen och det var inte så man jublade när sin konkurrent gjorde den.
du satt och svor bara, nej.
Ja. Återigen, fotbollsspelare har sig själv närmast. Det är klart man satt med ett smile inuti, så brann man ju.
Men du... Han var inte schysst för honom. Han fick ju gå ut och säga, var det inlägg eller var det skott? Och han låtsas ju som att det var skott. Och så ger de han en plastboll som han ska göra efteråt.
Det är mest jag sett. Likadant, ska sägas. Så att, och till att, är det någon som fick för sig att göra sånt där så var det just han, kan jag säga. Det är inte så att man själv hade slängt iväg en sån där. Då hade man nog dratt av något korsband eller någonting på köpet.
Är det ett av de kändaste liksom, konstmål vi har sett i Allsvenskan under 2000-talet?
Ja, det var väl också i begynnelsen av YouTube framförallt. I uppstarten där. Eller inte uppstarten kanske, men när det väl tog fart. Och folk från andra länder kunde följa det som hände i Allsvenskan. Så absolut.
Anders Svensson sa också var volley på hörnan när de kommer dit och säger kan du göra om det? Och han gör det fast i andra krysset. Det ger han alltså.
Ja, ja, precis. Det blev lite annorlunda karriärer på de två sen.
Innan vi avslutar här så måste vi ta oss till Västerås där...
Tycker du?
Ja, jag känner att vi måste ta oss till Västerås. Inte nödvändigtvis bara för att Västerås vann en fotbollsmatch här mot Degerfors. Men för att de fick en straff, VSK, när Marcus Baggesen stormar fram på en djupledsboll in i boxen. Och det här är min bild av situationen då. Ja, stämplar Igonen i bröstet olyckligt och får straff.
Men din bild, det är väl hela världens bild.
Nej, inte Baggesen. Jag var först på boll.
Så här, jag skulle vilja kasta ut en liten lyssnarfråga här som man gärna får svara på då. Har vi någon gång sett ett sämre beslut i Allsvenskan än det som fattades i den här situationen? Jag säger nej.
Alltså vi har ju sett en så här sjuka offside-avvinkning.
Vi har inte sett ett sjukare beslut. Ja, men en offside-avvinkning. Han får för fan straff i en match som kan avgöra vilket av lagen som åker ut i slutändan.
Ja, du menar även i liksom sån kontext? Alltså du tänker även i matchkontext?
Ja, du får ta med allt du vill här. Det är bland det jävligaste jag
har. Det är helt sinnessjukt att det där blir straff. Det,
om vi nu ska... Alltså jag gillar ju domaren. Jag gillar honom jättemycket. Och det där kan vara när jag såg när han kom in och ställde så ger gul kort till målvakten som har ont i bröstet, armen helt spänklad. Han får gul kort. Alltså jag hade svårt att jag som Pontus, jag skrattade bara första typ minuten. Jag kunde inte, Nordin var jätteupprörd. Jag kunde inte, jag skrattade bara typ. Men grejen är ju så här, det går ju så fort. Det är en djupledsboll i djupled typ så. Och hamnar han bakom så kan det ju vara så att han verkligen inte ser det. Men vad gör då assisterande domaren på andra sidan som ser en Bruce Lee-spark rakt i bröstet och bara säger det är straff? Det är ju omöjligt alltså. Och jag ska vara helt ärlig, ni tror att jag skämtar nu. Jag är 100% ärlig. Om jag hade varit tränare i Degerfors, då hade inte den matchen spelats klart. Vi hade gått av därifrån. Det är 100% säkert. Jag hade inte gått med på det där. Jag hade bara gått, vi går av. Det går inte. Det går inte.
Apropå det, min sista match i AZ Alkmaar så spelade vi en cupmatch på Amsterdam Arena mot Ajax, lite derby, sådär miniderby. Just då, våra målvakt blir attackerad av en supporter, kommer in bakom honom och ska liksom veva, bara det att våra målvakt hinner uppfatta det, gör en roundkick i huvudet på honom, supporter som ska komma in och nita honom, mitt under spelet.
Rött kort.
Rött kort. Våran tränare säger bara gubbar, vi drar. Alla A-plan. Det var min sista match i AZ. Det var lite uppfriskande. Och den spelades faktiskt om sen från 0-0. Vi ledde den matchen.
Skulle du haft en avtackning efter matchen då? Som
nej,
blev
inställd? Det tror jag inte på Amsterdam Arena kanske.
Nej, det är det här jag
förstår. Var du på så stor, Pontus, att du fick en avtackning då?
Nej, det var jag inte. Men definitivt så var det min sista match där. Och det var lite så... lite konstig känsla när tränaren sa kom igen gubbar, vi åker hem inför 60 000 eller vad den där arenan tar.
Nu var det ju för sig att Degerfors-spelare som var väldigt arga efter att prata om att det här får inte hända, vi måste ha VAR och hela den biten. Men det jag blev lite besviken på, jag är lite inne på ditt spår Alec, att alltså, de protesterar ju för dåligt.
Men hur sjukt är det? Jag tror att de är chockade. Alltså, fast jag är mer att de måste gå fram och... Du vet, det är ju nästan så att någon tappar allt där. Borde det ju vara. Reaktionen borde vara att topplocket går på en spelare. Alltså, du vet, då är du ju mot domaren på ett aggressivt sätt. Så att du får
det
ett
ska vi givetvis inte uppmuntra i den här podden. Men
nej, jag uppmuntrar ingenting. Jag säger bara hur reaktionen normalt sett sker. Ja. Men jag tror att de fattar inte att domaren har tagit det här beslutet. För det är så... sjukt det domslutet. Så att jag tror liksom inte det.
Ligger två bitar målvakten vid straffpunkten helt sönder. Och så ser de att det är han som får gulkort. Alltså det går inte.
Det jag håller med om tänker på det. Det är helt bizarrt.
Alltså, det är det sämsta domslutet i allsvensk historia.
Stackars Igonen.
Ja, det är tufft alltså, att få en stämpling i bröstet, armen hänger och du kollar upp och får ett gulkort och straff emot det. Och det sjuka av allt är att jag tycker ju att det är rött kort på honom. Han får ju vara kvar och han får till och med göra 2-0 mål på frispark, vilket är ju ännu värre. Han ska inte ens vara med och han får göra 2-0. Nej, herregud. Och jag kan säga så här, vi mötte Helsingborg borta en gång med guys. Det här är helt sjukt. De fick 2 utvisade. Vi hade 2 frisparkar, de hade 17. Bosse Nilsson var helt galen och jag sa så här, men driver du med mig? Ni har fått 17 frisparkar, vi har fått 2 och du är upprörd på domar. Och Jonas Lundén har frispark på halva plan och vi leder med 1-0 och 2 man med. Han maskar så domaren blåser frispark och ger gulkort, så här, eller ger gulkort, vilket jag köper liksom. Nej, han ger dem frisparken då. Fast det var ju våran frispark och han fick gulkort. Och jag är så förbannad. Och så skriker på den jävla fjärdedomen alltid. De lyfter in bollen, det blir mål. Du vet, det är så nära att jag gör vad som helst där då. Men så ser man hur linjedomaren står helt plötsligt och bara offside. Så det blir bortdömt. Vi hade aldrig spelat klart den där matchen. Jag kan lova det nu. Aldrig spelat klart den matchen. Man kan inte hitta på regler. Det går inte. Man kan inte hitta på regler. Alltså... du får ju vara dålig, men du kan inte hitta på regler. Liksom.
Med den anekdoten så får vi faktiskt avrunda det här avsnittet. Både för att tiden runnit ifrån mig och också för att mitt mobilbatteri börjar dö och det här måste laddas upp på ett sätt. Så kan det vara. Med det sagt, stort tack Pontus, stort tack Alec. Stort tack alla lyssnare. Djurgården Halmstad ikväll, dit ska jag och kika. Jag vet inte om jag träffar någon av er där, men...
nej.
Då hörs vi senare i veckan helt enkelt när vi ska prata upp kommande omgångar. Så hörs i morgonklubben igen. Då får vi se om det verkligen blir en morgonklubb eller om det blir eftermiddagsklubb igen. Men det återstår väl att se om jetlagen har släppt till dess. Ha det gott allihop.
Ciao. Hej då.